Tror du? Har du en tro? Jag vill inte ställa frågan, vad tror du på? Snarare vill jag ställa frågan, vad har du tro till? Eller kanske den är ännu mer intressanta och lite spetsigare frågan. Påverkar din tro eller har din tro några konsekvenser för ditt liv? Kanske ännu mer intressant fråga är, har din tro några konsekvenser för andra människors liv? Som jag pratade med barnen innan, så var det här uttrycket ni känner till, att leva som man lär. Ett slags moraliskt uttryck. Att leva efter den etik och moral vi själva lär ut eller står för gentemot andra. Men kan vi använda det uttrycket på ett annat sätt och säga att vi ska leva som vi tror? Vad händer då? Vad innebär det? Vad kan det betyda? Det skulle jag vilja utforska i dagens predikan. Beroende på hur vi tolkar uttrycket så kan det antingen säga mycket om våra liv och hur vi lever dem efter vår tro. Eller så kan det säga mycket om vår tro utifrån hur vi lever. Lite läskigt att börja fundera i de tankarna, tycker jag. Det blir väldigt självrannsakande. Jag pratar ju en del om det här med att läsa Bibeln och hur kul och intressant det kan vara. Det kanske ni känner igen. Jag har ju predikat här i ungefär 2,5 år nu och är uppe i cirka 80 predikningar under den tiden. Vilket låter helt extremt mycket faktiskt, tycker jag. Men det stämmer, jag satt och räknade dem igår. Jag har sparat alla, som det är någon som vill gå tillbaka och titta så finns det sparat. Men efter alla dessa predikningar där jag ganska ofta, har jag märkt själv i alla fall, pratar om att det är kul att läsa Bibeln. Så kan jag nu efter de här 2,5 åren ställa frågan till er. Hur går det med bibelläsandet? Det är inte en snäll fråga. Den är rent av kanske lite provocerande. Det är såklart en retorisk fråga. Med en ironisk underton kanske. Kanske även med en gnutta skuld i sig. Vilket är närmast tabubelagt att ha från en predikstol i Sverige i dagens kyrka. Men jag vågar dock ställa frågan på det sättet ändå. För att den är minst lika riktad till mig själv. Hur går det med bibelläsandet? Och det sorgliga svaret är väl, ja, det kunde ha varit bättre. Jag vet inte hur det är för er med bibelläsning, men för mig blir det oftast ganska snuttifierat. Det vill säga, det blir några verser här eller några verser där. Oftast för att jag vill kolla upp något som någon har sagt. Eller kan man fråga eller någonting. Ja, men det där påminner om det. Där behöver jag kolla upp och så. Och så läser man de verserna. Ja, men det var ju det. Eller allt som oftast, som idag. Det är en liten kort bibeltext som jag ska predika över. Men den där lilla texten, den får ofta stå för sig själv. Men om du känner som jag att jag kanske skulle komma igång med lite mer bibelläsande, kom på bibelfrukosten på lördag. Det ges en möjlighet att läsa Bibeln på nya sätt där. Och jag kan garantera att det sättet kan vara lite lättare och kanske lite roligare att läsa Bibeln. Men det hela är lite märkligt med en sån här text som idag då, det här snuttifierandet. Den här texten är lite smått obegriplig utan sitt sammanhang. Till att börja med så har den här evangelieboken, alltså de som har bestämt och avgränsat de här texterna, de har tagit bort sista versen i den här texten. Av någon lustig anledning som jag faktiskt inte begriper. För det som är intressant med den versen är att det är den som förklarar hela bibeltexten. Hela den här liknelsen. Den förklarar varför de här tullindrivarna och hororna ska komma före till Guds rike. Varför säger Jesus så? Versen går så här. Johannes, alltså Johannes döparen. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet. Men ni trodde inte på honom. Tullundrivarna och hororna trodde på honom. Och ni såg det. Men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Om vi tar in den versen till bibeltexten så blir den något mer begriplig. Alltså de som trodde på Johannes förstår vägen till Guds rike. Men även om vi läser hela bibeltexten med den här sista versen till, så skapar den egentligen ingen större förståelse för oss ändå. Inte i vår samtid. Vilka är det han pratar med? Vilka personer är det Jesus liknar de här båda sönerna vid? Den ene som säger att han ska gå men inte går. Och den andra som säger att han, nej, jag vill inte gå, men sen gör det. Vi måste läsa mer i Bibeln för att förstå sådana här texter. Vi måste läsa längre sammanhang för att kunna förstå vad det är Jesus vill få fram. För att få tag på de här större temana. Både det Jesus vill säga i sin egen samtid till dem han pratar med. Men även för att bibeltexten ska bli relevant för oss idag. Jesus har dagen innan det här han berättar den här liknelsen, så har han ridit in i Jerusalem i sitt intåg. Där han hyllas som den nya räddaren, den nya frälsaren, den nya kungen. Han har rensat ut templet på handelsmän. Och nu så blir han ifrågasatt av tempelmakten, den religiösa eliten i Jerusalem och i templet och för hela det judiska folket. Det är dem han pratar med. Det är dem han ställer den här frågan om de båda sönerna. Och det är dem han menar är den här andra sonen. Han som sa att han skulle gå men inte gick. Det vill säga de hade det religiösa ledarskapet, de hade hela lagen. De hade utbildning och lärt sig tolka och förstå lagen. De hade tillgång till att förstå Guds vilja. Det var de som hade nycklarna till Guds rike. Men valde att fokusera på sin egen makt och sin egen rikedom, sin egen rättfärdighet. Maskerat som religiös fromhet. Men de andra, tullindrivarna, som i princip var en slags landsförrädare som jobbade åt den romerska ockupationsmakten. Eller hororna som levde omoraliskt, bröt upp äktenskap och levde i fattigdom, vilket var ett tecken på synd vid den tid. Det är den sonen i liknelsen som inte ville gå. De hade inte nycklarna till Guds rike. De hade inte koll på lagen. De hade inte möjligheten att förstå Guds vilja. Men när den första profeten på 300-400 år kom i form av Johannes döparen, så tog de till sig budskapet och vände om till rättfärdighet. Bara genom att förstå sammanhanget och läsa lite mer i texten, så blir texten och berättelserna mer begripliga. Och ganska så ofta räcker det med att läsa. Det är inte alltid det behövs en teologisk utbildning för att förstå vad Bibeln har för budskap. För att förstå Jesus. Oftast räcker det med att bara läsa. Men vi har en fråga kvar att knäcka i den här texten. Vad har den här texten med oss att göra som inte lever i det här sammanhanget med romare och tempel och Guds lagar på det sättet? Vad är det vi har istället att förhålla oss till? Vi har det tomma korset. Vi har de två uppmaningarna från Jesus att vi ska älska varandra och att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det vill säga att vi ska göra dem till sådana som älskar andra. För det är där Guds rike finns. Men vår problematik är egentligen densamma. Har vi detta i vår tro i fokus? Eller är det vår egen förträfflighet som är i fokus? Är det vår egen självrättfärdighet, vår egen rikedom, vår egen makt? Inte heller helt sällan för oss också maskerat som religiös fromhet. Lever vi som vi tror? För den kristna tron, den är ju uppbyggd på de här tre sakerna. Det tomma korset, att Jesus Kristus dog och uppstod igen för din och min och för världens räddnings skull. För att visa att det finns kraft och sanning i det Guds rike som han predikade. Att det finns kraft och sanning i budskapet om att vi ska älska varandra. Och att vi ska gå ut och göra andra till efterföljare av det här budskapet. Om det är det vi tror. Vilket jag tänker att det är många av oss här inne som gör. Är det det vi tror? Lever vi som vi tror? Tror vi på uppståndelsen? Lever vi som om vi gjorde det? Tror vi på Jesu budskap om att vi ska älska varandra? Lever vi så? Älskar vi varandra? Och då menar jag inte bara din granne som sitter här i bänken, som du säkert tycker mycket om. Utan jag menar de som finns där utanför. De som springer runt på stan och ställer till otyg. De som skjuter folk i Malmö. De som sitter hemlösa. De som är besvärliga, de som är jobbiga. Älskar vi varandra? Tror vi på att Jesus menade vad han sa, att vi skulle gå ut och göra alla folk till lärjungar? Att vi ska gå ut och berätta för människor om att världen blir en bättre plats om vi älskar varandra? Tror vi att Jesus menade det? Gör vi det? Lever vi så? Det finns en sång med en fantastisk text som jag tyvärr inte har förberett Bea på att hon skulle sjunga idag. Det är synd. Den är bra. Men jag ska citera texten först på engelska och sen på svenska. Den går så här. If we are the body, why aren't his arms reaching? Why aren't his hands healing? Why aren't his words teaching? If we are the body, why aren't his feet going? Why is his love not showing them there is a way? There is a way. Och på svenska blir det så här. Om vi är kroppen, alltså Kristi kropp, varför sträcks inte hans armar ut? Varför helar inte hans händer? Varför undervisas inte hans ord? Om vi är kroppen, varför går inte hans fötter? Varför visar inte hans kärlek dem att det finns en väg? För det finns en väg. Lever du? Lever jag? Lever vi som vi tror? Jag kommer inte svara på den frågan. Jag lämnar det upp till dig att rannsaka dig själv. Inför det att vi snart går in och ska fira nattvard tillsammans. Lever jag som jag tror? Visar jag hans kärlek för andra att det finns en väg till Guds rike? Och är svaret nej på den frågan? Eller kanske inte ett nej, men en känsla av att ja, inte tillräckligt. Jag kan uppleva det så. Och det kan jag villigt erkänna, att jag befinner mig ofta där. Att jag känner, nej, inte tillräckligt. Och då menar jag inte tillräckligt för någon annans skull. Jag menar inte ens att det är tillräckligt för Guds skull. Att det är Gud som vill att jag ska göra det. Jag vill mer. Jag längtar efter mer av Guds rike till världen. Jag vill leva mer som jag tror. Och känner du som jag, så kom välkommen fram. Kom fram till nattvardens bord och ta emot hans kärlek. Kom på lördag på bibelstudiet. Gå med i en bönegrupp. Umgås med Jesus på andra sätt. Om du inte tror att du har möjlighet att vara med på lördag eller i en bönegrupp. Hitta sätt där du kan umgås tillsammans med Gud. Vill du leva som du tror? Vill du att ditt liv ska präglas av Guds rike? Lev närmare. Börja med att leva närmare tron. Lev närmare Guds rike. Så kommer allt det där andra också. För det är där vi måste börja om vi ska fortsätta bygga församling. Inte i ordning och struktur, som vi visserligen ska prata om på församlingsmötet sen. Vi behöver ordningar och strukturer. Det är inte heller i våra verksamheter, hur fantastiska barnkörer vi än har, eller scouter eller vad det nu kan vara. Det är inte heller i våra insamlingar och i vår ekonomi. Utan det är att det i dig och i mig finns en längtan efter att leva Guds rike i vår värld. Det är där vi måste börja bygga församling. Idag och alla dagar framöver. Och ur den glädjen och ur den tron och den längtan så kommer allt det andra också.